Du lyssnar på en podcast från Expressen.
Okej, Therese. Pontus kommer snart.
Mm.
Du vet vad det kommer innebära.
Ja, det kommer bli fruktansvärt.
Det kommer bli fruktansvärt. Han kommer vara helt olidlig. Om vi trodde att han var irriterad innan, hur tror du att han kommer vara nu när Liverpool har vunnit Champions League?
Nej, men det kommer vara vidrigt. Ja. Fruktansvärt vidrigt.
Men du, jag såg en film igår
mm-hmm.
som gav mig en tanke om hur vi ska göra.
Mm.
Har du sett Goodbye Lenin?
Nej.
Nej, såklart inte. Du har inte sett en enda film. Men, ja, liksom.
Jag har bara sett Die Hard.
Ja, det är väl okej. Den filmen, då fejkar en son att DDR aldrig gick under för att lura sin mamma.
Okej.
Okay. Ja. Förstår du vad jag tänker? Nej.
Nej.
Så här, när Pontus kom in hit så säger vi att allt bara var en dröm. Att Liverpool förlorade.
Ja, den är bra. Den är ja. Bra. Ja.
Alltså, så här, förstår du vad jag menar? Så att vi lurar honom att det aldrig hände. Och han är så lättlurad. Han är absolut. En av de mest lättlurade människorna som träffat. Han kommer gå på det. Så okej, okay, här kommer han. Ja. Hallå Pontus.
Hallå.
Ja, jag beklagar. Hallå. Men det är bra att du tar det så bra. Alltså. Det är bra att du kan liksom gå igenom sorgen med högt huvud.
Nu får du ge dig.
Nej men trist alltså. Alltså trist att Origi missade den där straffen alltså. Fy fan, jag trodde verkligen skulle sätta den. Det hade kunnat avgöra allt. Men...
Nu driver du ju bara med mig. Det är trist.
Det kan ju inte vara kul andra året i rad.
Två finalförluster i rad alltså.
Fy fan.
Men jag lider med dig. Det var jobbigt när Arsenal förlorade 0-6 också. Alltså det var skitjobbigt. Och Therese, du vet ju med Milan liksom.
Ja, gud ja.
Så vi ska inte hålla på att dissa
dig. Så vi är med
dig,
Pontus.
Ja, vi ska inte hålla på att dissa dig.
Det är tufft. Jag kommer aldrig att ta ifrån mig det här. Hallå.
Förresten, de ringde hallå, från sjukhuset hallå, hallå, i Liverpool. Du fick ju en sten i huvudet precis innan finalen.
Hallå.
Och sen låg du där och var helt liksom,
nej,
förvirrad.
Nej du.
Jo.
Nej du.
Men, oh, vi kan ju bevisa att Spurs vann, eller hur? Therese, googla fram lite bilder på när Spurs vinner en titel så visar vi dem så tror han det är kämpligt.
Vad menar du?
Hitta någon film när de firar någon titel. Alltså bara vad som helst.
Sebastian.
Ja?
Det finns inga bilder på Tottenham fans som firar titlar.
Varför då?
För de har aldrig gjort det.
Kick and Rush, Sportexpressens Premier League-podcast. Nu ska jag göra det här live on air. Knäcker upp min Red Bull. Jag är otroligt
trött. Det låter inte lika bra som när man knäcker upp en cola.
Det gör ju inte det. Kan du göra med den rektangulära formen på flaskan?
Va?
Jag vet inte. Nej, men alltså, jag är ju ingen ingenjör, jag vet inte. Men det kan vara något sånt.
Men cola-burkar är ju också avlånga nu för tiden.
Ja, det gör de faktiskt. Jag har semester, okej. Okay. Jag kommer
inte
bort
låter
allt.
Lika bra heller längre. Det har inte jag tänkt på.
Nej, jag dricker aldrig kolla.
Ska vi göra nästa podd då? Ljudtest.
Absolut.
Vi öppnar fyra burkar.
Ja.
Premier Cola, Pepsi, vanlig
Cola. Jag tror att lyssnarna vill ha det här, så att jag tycker att vi gör det.
Jag tror också.
Ja, det kan ju inte vara sämre.
Jag kan berätta för alla lyssnare ute att både Therese och Sebastian, helt oberoende av varandra, kommer med sugar-free Red Bull.
Mm.
Fruktansvärt beteende av er.
För att Great Minds alltså. Och så vidare.
Jag var uppe och spelade tv-spel hela natten. Och så tvingar ni mig in hit. Ja. Nog med beklagan. Jag tror att många tycker synd om mig. som det är. för ja. hur mitt liv har artat sig.
Så himla synd om mig.
Så ja, ni två. Jag tänkte att ni ska få berätta om era upplevelser då. Ska vi börja med Pontus. Som troligen är den som kommer få mig att köra in min näve i mina ögonglober och bara vrida runt lite.
Ja.
Jag vet inte vad jag ska säga, jag är bara lycklig.
Beskriv ditt dygn ungefär.
Oj, alltså. Det här senaste dygnet? Eller?
Nej, det vill jag verkligen inte veta någonting.
Finaldygnet, vi skiter väl i ditt senaste dygn.
Ja, det är det mest
vi skiter i alla andra dygn, vi vill bara veta om finaldygnet.
Ja, men dagen efter var också väldigt bra i och för sig.
Nej, du var i Liverpool,
vaknade 06, ja, vaknade 06.30, öppnade första ölen. Och sen,
det var inte de här detaljerna vi ville ha.
Sen rullade de bara in.
Det spelades ju en fotbollsmatch, va?
Ja, när vi åkte in till Concert Square i centrala Liverpool där det var väldigt bra drag inför matchen, många fans som firade.
Bakgrunden är att du kunde inte få tag på biljetter till finalen.
Nej,
så ja, du bestämde dig ändå för att åka till Liverpool.
Mm.
Med ett gäng främlingar, som jag förstår.
Ja.
De är inte främlingar längre, hoppas jag.
Nej.
Nej, de är väl goda vänner kanske.
Ja.
Ja. Som du hittar på Twitter.
Ja.
Ja. Så åkte du in dit bara för att få insupa lite Liverpool-stämning.
Ja.
Lite Liverpool.
Men det var aldrig aktuellt att åka till Madrid.
Nej.
Det var ju jättemycket Liverpool-supportrar som var där som inte hade biljett till matchen.
Men det är omöjligt att få tag på sovplats och så.
Ja, okay. Mm.
Och jag kan inte tänka mig, det var säkert super, superbra fest i Madrid och så. Men i hela Liverpool var ju liksom i extas i två dygn. Det var liksom, när jag åkte hem 03 på natten efter finalen, då var det ju fortfarande alltså tiotusentals människor på gatorna. Ja,
det var på grund av det här jag inte ville komma in här idag.
Det var ju bara fullständig glädje. Alltså det var helt galet. Mm. Men först på dagen när vi var på konsertskolan, det var faktiskt helt otroligt. Och det var vi var där från typ 12 till 6 kanske på dagen. Eller på kvällen. Och det var bara kaos. Fullständig kaos hela tiden. Och det var helt underbart. Helt underbart.
Men det är intressant det här med matchen. För jag vet ju så här, om man kollar liksom så här på 06-finalen. Så jag måste få nämna den här gången för att hålla fast vid någonting.
Gången när ni förlorade.
Ja. Men det jag minns tydligt från den gången var att alla tyckte att det var en ganska trist final. För att som ni vet så, Arsenal fick ju man utvisad. Gjorde ett mål på en fast station. Och sen försökte man liksom bara försvara sig hela vägen till slutet. Alltså den här finalen var ju inte heller den mest objektivt mest spännande finalen som någonsin spelats i världshistorien. Men Liverpool-fansen skiter ju fullständigt i det, eller hur?
Ja, gud ja. Ja. Det kunde absolut inte bry mig mindre. Det är ju, alltså...
Har du sett några reaktioner om att det var... Ja. Folk tyckte att det var en turistfinal.
Ja, gud ja.
Men det
skiter jag ju fullständigt i. Och det är väl klart, det gör man ju. Det handlar inte om att spela rolig fotboll eller...
Nej.
Det är inte en final spelar man ju inte, den vinner man ju liksom. Det är ju den gamla klyschen liksom. För det är sant. Det är ju bara att kolla på alla finaler egentligen. Jag kan inte minnas någon som faktiskt varit rolig. Det var ju typ 05 som var rolig för att det här var dramatiskt.
Den var ju inte så rolig, men den var ju dramatisk.
Ja, men det gav ju någonting. Annars är det så många andra finaler som är på det här sättet. Och även om vi kollar VM-finaler så är de ju sällan.
Det är sällan låsta affärer liksom.
Ja, precis. Och här var det ju, Liverpool gjorde 1-0. Ja, då var det ju bara att backa hem och försöka slunda och...
Sen jag tycker på något sätt, det är ju fulländningen av Liverpools mognad på något sätt. Alltså om de fått kritik för någonting tidigare under Klopp, så har det varit att de varit alldeles för drastiska, anfallsvilliga, naiva. Och den här säsongen har någon slags lager av cynism kommit till det. Mm. Och det är så man vinner. Man kan ju inte vara 100% naiv och glad. Man måste ju vara lite cynisk, lite pragmatisk.
Ja, men exakt så har det varit hela säsongen. Och det var ju det som lagt grunden för allt det här. Och sen har de ju det här, de har ju det här kaos och gejsi också fortfarande, som mot Barca när de vänder. Men de har ju inte riktigt den inställningen inför en match, eller inför ett dubbelmöte, så går de inte in med inställningen att vara del Liverpool längre, utan de går in med att vara, nu gör vi 1-0 och sen försöker vi slunda.
Therese, du var i Madrid. Privat, nej?
Ja, exakt.
Du anställde Expressen, eller
du? Ja, fortfarande så är jag nog där, tror jag.
Mm.
Hoppas igen.
Mm. Inte efter det här.
Jag
har nyheter, så jag kan berätta efter på.
Jo, jag var där. Och det var ju kul. Men det är ju lite på samma sätt som, alltså, som Pontus är inne på, med att finaler på planen oftast inte är så himla kul, så är de ju oftast inte så roliga. Alltså det är ju inte riktigt den grejen heller på läktarna alla gånger. Alltså jag tyckte det var bättre i fjol i Kiev. Så tyckte jag att stämningen var något bättre än vad den var nu. Men det har väl också att göra med att matchen utvecklade sig till det som den blev. Alltså hade det stått 0-0 fram till 86 så hade det ju varit en annan sak säkert. Men nu var det mer så här, det var rätt avslaget och det var ganska mycket. Och man märkte väl kanske på Liverpool-supportrarna också, som väl egentligen var de som var bäst inför. För inför matchen, innan det här liksom fruktansvärda premiär, eller vad säger man, öppningsceremonin.
Varför gör de sånt för?
Nej, jag har ingen
aning.
Det måste ju vara så,
ja, det är så dumt.
Det måste vara så dyrt också, tänker jag, att hyra in alltså världsartister som ska uppträda, och det sitter liksom 60 000 på läktarna och alla skiter fullständigt i vad det är som pågår. Alla väntar ju bara, alla är pissnervösa och mår skit för att deras lag ska snart spela en jätteviktig final.
Och ingen på TV ville se det heller.
Nej,
ingen,
men ingen, alltså, och det blev så varmt av den där jävla elden de sprutade. Ja. Jag höll på att bli galen, det var ju 40 grader redan som det var. Så sprutade de eld där nere på planen. Alltså jag blev skitirriterad. Men det var inte det jag skulle prata om. Det var ganska bra liksom, supporter.
Hur var biljettfördelningen då med Liverpool Spurs fansen? Hur
många? Var det 17 000 var eller sånt där?
Ja, ingen fick, aning.
Det är bättre än Europa League-finalen i alla fall.
Mm. Ja. Nej, men jag tror de fick 17 000 var. Ja.
Nej, men och det var ju mycket. Det var ju liksom hela Liverpools kortsida var ju röd och Tottenhams var ju, och sen så var det, de hade ju delat upp det på långsidorna också. Mm. Som det var att på ena långsidan där att Liverpool hade liksom ena kortsidan och sen övre etage. På okay. långsidan och Tottenham hade ena kortsidan och sen, ja, för att våran långsida där journalisterna satt, jag berättade det för Pontus precis innan också, det är så otroligt mycket journalister på plats på en sån här match. Mm. Vi satt ju på andra etage på ena långsidan och när jag kollade runt mig under matchen då såg man ju att alltså nästan hela andra etage, hela långsidan andra etage var ju bara pressplatser.
Vad var det sjukaste landet som var representerat där? Var Sri Lanka där?
Jag har faktiskt ingen aning.
Vi väntar oss att du kollar upp sånt här.
Jag satt dock bredvid en israel. Mm. Som uppenbarligen var journalist eftersom att han satt på pressläktaren. Men han var nog mer Liverpool-supporter än vad han var journalist. Ja. Det var otroligt irriterande att sitta. För att det är ju lite så här kutym att man är inte supporter på pressläktaren.
Ja, men det där är svårt också. Det där är svårt.
Den här mannen sket i vilket. Han hade no chill när det kom till Liverpool.
Sjöng han någonting?
Vad sa du?
Sjöng han någonting?
Ja. Och han var också, han inledde med...
Sjöng han på pressläktaren?
Ja, men när You Never Walk Alone drog igång inför så sjöng han med i den.
Aj. Men det måste jag ha lett i blickar från andra journalister. Eller?
Ja, men det var ganska dålig stämning runt omkring oss.
Omkring oss, var ni två så bara...
Nej, men
Therese sjöng med When in Rome, så att säga.
Exakt. Nej, men runt liksom alla vi andra som satt där var ju fruktansvärt irriterande. Eller irriterade, inte irriterande, det var han. Men jag skulle säga det i alla fall, bara lite kort, att han började med, för han frågade mig vart jag var ifrån och sådär när vi satt inför, för jag satt på läktaren kanske en och en halv timme innan matchen började. Och så att jag var från Sverige och han var från Israel och sådär. Och sen så inledde han med, jag ska vara ärlig, Liverpool har ju varit mitt favoritlag sedan jag var liten. Och då verkade det ändå som att han ville hålla det lite såhär, att han ville vara lite Simon Bank om det. Att han var lite såhär, ja jag håller på dem, men det är liksom, det är skitsamma just nu för att jag är här för att jobba. Och jag bara, ja okej. Han bara, ända sedan jag var liten. Och han bara, du vet, vi vann allting och nu det är ett gäng förlorare och vi har inte vunnit på så länge och de måste vinna nu och du vet så här. Jag bara, okej, det här eskalerar till någonting som jag inte tror att jag vill sitta bredvid under en match. Och det gjorde det, ser det mer också.
Men han var där för att jobba, han hade en laptop och skrev saker, eller?
Alltså,
eller var han bara där med Liverpool-tröja?
Han hade ingen Liverpool-tröja faktiskt. Ja. Då hade han nog inte fått komma in på pressläktaren, skulle jag tro. Men han satt där med sin laptop inför matchen. Men sen under matchen så satt han mest bara och du vet, skakade på benen och var jättenervös och hade stängt igen laptopen. Mm. Så jag vet inte om han egentligen... Och han skickade massa videos på WhatsApp till sin fru, tror jag att det var. På när han var med och firade och satt såhär, yay! Mm.
Men det jag tänker direkt på med det här, det är ju att Pep Guardiola, när han var lite bitter på PK en gång under säsongen, sa så här att pressen vill att Liverpool ska vinna. Han hade ju bevisligen en poäng då.
Ja,
om folk sitter på pressläktaren och sjunger You'll Never Walk Alone.
Ja, det var faktiskt bizarrt. Man har ju varit med om det ibland så här, när man jobbar på Allsvenskan, att supportermedia är på plats. Mm. Så här, svenska fans är på plats och så. Och då kan det ju ibland bli lite att man tycker att det känns lite konstigt när de sitter då och firar när AIK i mål eller när Hammarby gör mål eller vad det nu kan vara. Och man känner att så här, det här är inte så bra för, det är inte så bra för, det kastar ju ett ganska dåligt skimmer över hela pressläktaren om det sitter folk där och firar. Mm. För att man kämpar ju ganska mycket emot alla som tror att man håller på något speciellt lag hela tiden. Men det här var ju next level när han sitter på Champions League-finalen och gör detta. Men han bidrog ju till stämning i alla fall, den som det var ganska ont om i övrigt.
Ja, men han vann, vad heter det, publikligan? Eller vad heter
absolut.
Det? Publikfighten.
Absolut.
Brist på stämning var det inte i Liverpool.
Nej, det var det
kan
inte.
Det kan jag verkligen tänka mig.
Det är helt sjukt. Helt alltså, och de är ju, när man, efter, vi var kollade på matchen, vi åkte ut till The Sand och sen gick vi på en annan pub och kollade på matchen. Och sen efter matchen, fan, vi åker in till stan i alla fall och fortsätter fira.
En snabb fråga bara. Pratade du scouse-dialekt?
Ja, gud, det gör jag alltid.
Ja, det kan vi få ett litet smak på det? Återigen, kommer du att köra in näven i ögongloberna?
Jag vet inte vad jag ska säga.
Ja, men säg så här: hej, jag heter Pontus, jag kommer från Sverige, tyckte du om matchen?
Och jag cringear redan. Oj, ja.
Nej, gud, det här var jätte...
Jo, nej, du måste. Folk betalar för den här podden. Nej, det gör jag inte. Men lyssna. Eller säg.
Ja, man är Pontus, and I'm from Wavy Tree.
Att du går ut och pratar så med folk.
Oh wow.
Ja.
Yeah. Oh wow. Jag som tycker det är så fruktansvärt obagligt när svenskar överhuvudtaget pratar engelska med brittisk dialekt. Det är det värsta jag vet. Jag tycker alltid att det känns som att man driver med dem när man pratar så där, du vet, när man, om man står och ska intervjua någon så här brittisk spelare.
Mm.
Och sen så då, eller en engelsk spelare överhuvudtaget, men framförallt när det är en brittisk spelare.
You're taking a piss, säger du bara nu.
Ja. Nej, men, och sen så är det någon journalist bredvid den, för man själv har ju sin liksom, men den engelskan man är uppväxt med från liksom tv-serier, filmer, skolan och allting.
Amerikansk engelska.
Ja. Mm. Och sen så är det liksom någon som står bredvid den och drar till med en brittisk engelska. Mm. Nej, men alltså jag blir röd i ansiktet varje gång, för jag tänker så här, men sluta driva med dem. Alltså sluta, ja, skoja med dem.
Och då tänker jag ändå, då kör de någon slags så här Hugh Grant engelska.
Ja, exakt.
Men Pontus kör direkt på jag vet inte vad, Ringo Starr.
Ja, jag är inte så bra på det, men jag sitter i 30 timmar och försöker lära mig det, så jag tänker utnyttja det när jag får chansen.
Men det där jag tycker faktiskt att det är samma sak när, nu ska jag bara säga det här jättekort. Jag vill bara inte, bara så att jag inte bara klankar ner på folk som använder brittisk engelska, men Varför? Det är lite samma sak vilket språk man än pratar, alltså som jag som pratar lite italienska, när jag är i Italien och sen, alltså när man kan ju prata italienska fast man pratar italienska lite på svenska, förstår ni vad jag menar? Ja. Alltså lite mer såhär, sin
den
svenska
melodin,
brytning.
Den melodin, ja. Liksom. Mm.
Men sen när man väl lägger sig till med, som när jag pluggade italienska i Italien, och man lägger, alltså, då var de såhär, men prata som du ska liksom. Mm. Och när man ska då låta liksom väldigt italiensk.
Det låter fake.
Ja. Alltså det låter som att man bara driver med folk. Och jag tycker det är så jävla jobbigt.
Jag kan ju bara prata italienska med Thomas Wilbacher-dialekt. Det finns en liten region i norra Italien där de pratar det.
Ja.
Okej, Pontus, vad händer nu med Liverpool? Kommer Liverpool ens ha en andra säsong? Alltså det känns som att ni är klara med livet nu.
Jag vet inte.
Livet, alltså, är komplett.
När de åkte runt med bucklan i stan, det var 750 000 pers där. Och det bor typ 500 000 i Liverpool. Så det var ju liksom... Det var ju,
många Everton-supportrar.
Ja.
Bytte tröja.
Det var inte gjort för så mycket folk. Men då såg när de sen åkte förbi oss och skulle sticka iväg. Vi stod precis i absolut slutet av paraden. Men då hade allt folk hunnit springa runt. Och sen såg jag bara bussen försvinna in i ett folkhav. Så jag vet inte om någon av dem lever längre.
du menar att bussen kan ha försvunnit? Ja, med den här Beck-boken, ja. Brandbilen som försvann, att bussen som försvann.
Ja.
Men okej, okay, men apropå bussen, vem var liksom stökigast?
Allison? Ja, han var otroligt på gasen.
Han ut att vara påverkad?
Ja, han såg ut att vara fruktansvärt påverkad. Det älskar man ju.
Vad gjorde han då? Beskriv en Allison påverkad.
Ja, men han satt och grät. Det är ju bara ett bild på när han satt och grät. Men, och sen så när han åkte förbi oss, då stod han liksom längst bak på bussen med ena foten på liksom... På skyddet liksom, som inte ska ramla ner. Mm. Och då står han där och bara har en halsduk, jag tror han har en halsduk runt huvudet och bara står med händerna och bara vevar som han var på någon så här konsert typ. Ja, det var otroligt mäktigt. Han var
bäst. Vet du vad som mer var mäktigt? Nu återkommer jag till den här israeliska mannen.
Han plötsligt kollar och så står han på bussen och gråter med Allison.
Ja. Nej, men han har verkligen fastnat. Han är nog mitt, jag sa innan till Ponce att jag hade värmen, den extrema värmen i Madrid kanske var mitt starkaste minne från den här Champions League-finalen. Men det är nog ändå den här mannen när jag tänker efter. Vi vet ju att Liverpool-supportrar älskar Jürgen Klopp.
Jag har hört talas om detta, ja.
Mer än allt. Alltså oftast mer än vad de älskar sina föräldrar eller liksom sina barn och så här. Man älskar Jürgen Klopp.
Mm.
Och den här mannen, han liksom på något sätt så här, verkligen personifierade och förkroppsligade den här det här Klopp-älskandet. När han säger till mig, från ingenstans, för han ville väldigt gärna prata, det var fortfarande inför matchen, han ville väldigt gärna prata. Medan jag liksom satt och ville skriva lite och ville bara liksom ta in atmosfären, för då var det ju faktiskt ganska bra stämning och sådär, och när supportrar börjar fylla, jag tycker det är så mäktigt att sitta och bara se en arena fyllas. Så jag ville ju mest bara liksom vara i min värld. Men han ville också vara i min värld och prata med mig hela tiden. Vilket var väldigt jobbigt. Och då säger han det att, ja men du vet. Och så inleder han med så här, det finns så mycket ondska här i världen. Och jag tänker att så här, okej.
Okay, ge den här mannen Nobels fredspris.
Jag tänker, är vi där nu alltså? Okej. Okay. Ja, det finns så mycket ondska här i världen och det är en ful värld. Och världen är ingen bra plats att leva på oftast. Och det har blivit hemskt och så här. Jag bara, ja, jo, det
har en poäng.
Så är det ju absolut.
Så kände jag också när Liverpool vann Champions League. Det finns mycket ondska i världen, så jag förstår man. Ja.
Ja, och då, och sen så kommer han fram till, men så helt plötsligt, så bara, har du en man som Klopp? Som han bara är där och är så underbar.
Jag vet att Arsenal-fans har betett sig exakt likadant kring Wenger, men när man får se det speglat så här.
Han är ju ett geni. Kan jag få hans nummer?
Nej, men alltså, det är ju så fruktansvärt att jag hade lust att gå därifrån då och bara så här, jag åker hem. Jag skiter i att göra klart det här.
Svarar inte när vår chef ringer. Bara trycker bort honom, åker hem. Lämnar ingenting.
Nej, bara liksom försvinner.
Ger vår chef som mejladress till den här israelen så han får skriva alla krönikor.
Jag har en jätteviktig fråga. Jag vill veta om den här israelen, pratade han engelska med brittisk brytning?
Nej, gjorde absolut inte.
Han försökte inte på en scouser.
Nej.
Kan vi få med den här killen i podden?
Ja, men jag önskar nästan
att vi skulle kunna.
Nej, det gjorde jag inte.
Ja, trist. Okej, men om du mot förmoda lyssnar på det här.
Var är just Benna Jon?
Han är med i Arsenal nu.
Däremot så, en sak som är, för att jag hade ju lite, nu känns det som att vi bara hoppar med den, men det blir väldigt rörigt i den här podden.
Ja, men det, ja.
Men jag vill bara berätta en annan sak också, att som jag tycker är ganska spännande. Jag hade ju en liten sån, vad kallar man det, frågestund på Instagram.
Jag ställde ju en fråga faktiskt.
Jag har kommit ihåg vad det var, jag minns att jag inte svarade.
Vem skulle vinna en fight mellan dig och mig eller något sånt, var det?
Nej, det var det inte. Det var någonting annat.
Nej,
jag kommer inte ihåg vad det var du skrev. Det var någonting speciellt.
Jag skrev sen på natten och glömde.
Men du vill aldrig svara mina frågor heller.
Nej, du svarar inte på mina heller.
Jag ska göra det nästa gång. Men nu, som sagt, jag hade en frågestund på Sportexpressens Instagram. Och det var så här, ställde jag frågan inför finalen. Och det var någon som frågade, vilka tror alltså Madridborna på ikväll?
Mm.
Och så svarade jag det att det verkar helt ärligt som att de inte bryr sig så jävla mycket om att det är Champions League-finaler. För att Real är ju inte där. Och inte Atletico heller för den delen. Men framförallt är det väl Real som är the thing.
Mm.
Och jag pratade med en spansk journalist. För att jag, dagen innan, så när jag skulle på träningen och det här. Och jag är ju så, extremt förvirrad i min hjärna.
Mm.
Och hittade inte till medialäktaren och sprang runt i katakomberna, hamnade helt plötsligt på liksom pitchside där de står och gör liksom där bara tv-folket, de riktigt stora personerna får komma in. Och vände på min akkreditering så att ingen skulle se att jag inte hade akkreditering dit, för att jag blev så stressad av att de skulle kasta ut mig, jag ska inte få gå på matchen.
Det var smart ändå att du vände på den. Det var väldigt smart.
Och bara gick runt där och looked like I belonged, så att säga.
Mm.
Och sen helt plötsligt så ser jag en kille typ ungefär i min egen ålder som också ser förvirrad ut. Och så kollar jag på hans akkreditering och han hade samma akkreditering som jag.
Då slår du ner honom? Nej.
Nej.
Så dubbla akkreditering?
det hade jag gjort ifall han hade akkreditering till pitchside. Ja. Men det hade han ju inte. Så jag frågade honom i alla fall. Och sen så vart det att vi började prata, för jag blev så här, vart fan ska vi någonstans? Och sen letade vi rätt på vart vi skulle tillsammans, för att han pratade ju också spanska och kunde fråga arenapersonal. Som att han var spanjor. Och då pratade vi lite om det. Och jag frågade liksom att, ja men vad gör du? Och så här, är det här första Champions League-finalen? Brukar du vara på Champions League-finalen? Ska du åka på VM? Och så här, eftersom att det är, VM börjar ju i morgon.
Mm.
Och pratade lite sådär. Och då sa han det att i Spanien så är det ju fortfarande väldigt mycket liksom hierarkier inom journalistiken. Och han mer eller mindre sa det så här, nej men man får egentligen inte göra de här stora matcherna om man inte är liksom 60 år gammal och inte har något hår.
Mm.
Det är de liksom gubbarna som gör de här matcherna. Mm. Och så sa jag det, bara, men hur kommer det sig att du är här nu då? Och då sa han det att, nej men alltså det är ingen som bryr sig om den här matchen. Han bara, det är liksom, alltså förra året så var det ju inte på tal att någon liksom ung kille eller tjej för den delen eller någon liksom ny skulle få åka, utan det var ju bara alla de här äldre männen som har jobbat i 40 år med det här. Men han sa, han bara, nu är det så här, han bara, det är ingen som bryr sig. Han bara, det är så här, det är liksom, det är två engelska lag, så att det är verkligen skitsamma för våran tidning om vi är så här.
Jag är både äcklad och full av beundran inför den där inställningen.
Mm.
För jag kan tycka så här, att såklart att man inte bryr sig om inte ens favoritlag eller ens liksom lag man har någon form av intimare koppling till är med i finalen. Samtidigt är det finns den här arrogansen för allt utanför liksom Spanien, att det är två engelska lag, det spelar liksom ingen roll, det är ingen riktig final. som man också blir provocerad av.
Ja, verkligen. Verkligen.
Jag vet inte. Både och. Båda känslor harborerar i mig just nu, kan jag säga.
Kan du berätta mer vad du såg nere vid Pitchside?
Jan Åge Fjortoft, eller vad heter han?
Ja, han står alltid säkert där. Jag såg kanske 10 meter ifrån mig.
Ja. Biro? Nej. Var är Biro?
Det är så nära Biro du kan komma.
En av de bästa människorna som finns på jorden.
Så är det närmaste Biro man kan komma.
Ja, är det någon Milan-spelare?
Det är Andrea Pirlo.
Ja.
Jag stod och stirrade på honom i 5 minuter, tror jag. Mm. Innan jag insåg att så här kan jag inte göra.
Nej.
Look like I'm belonging here.
Exakt.
Det är superproffsigt, står och stirrar med öppen mun.
Ja, och sen har jag nyss stått och bara klagat på den här Liverpool-supporten som satt bredvid mig. Jag var fan lika jävla äcklig jag.
Men alltså, när Milan spelar sig från nästa år. Nej, Atalanta menade. Ja. Då kommer du vara exakt likadan.
Framförallt när Atalanta spelar Champions League-final.
Ja.
Det ska jag säga här och nu, för att ingen som lyssnar på den här podden kommer ändå bry sig. Det finns
om Atalanta.
Ingenting som är kul eller häftigt eller roligt eller någonting med att Atalanta ska spela Champions League.
Glenn Strömberg är väl glad? Glenn Strömberg.
Ja, det skit jag föreställer dig. Det är bara skit.
I och med att det är lite av ett specialavsnitt så har vi inget klassiskt nyhetssvep. Vem sa det? Whatever.
Nej, vi har bara glädje här.
Vi har bara glädje och ren och skär ångest. Skriande ångest in i min kropp.
Vet du att Liverpool vann Champions League i helgen?
Men vi hörde inte att det var, jag orkar inte.
Det var mysigt.
Så här, vi pratade ju förra avsnittet i slutet där om att vi skulle testa någon slags Q&A-lösning.
Ja.
Och ställa frågor och bara svara på dem. Mm. Nej, vi ska inte ställa frågor. Vi ska ställa frågan, vill ni ställa frågor? Och sen svarar vi på frågorna vi får in.
Vi får in frågorna som vi får in från frågorna som vi ställde.
Jag är på semester, jag har kopplat av hjärnan. Men på något sätt får vi frågor från fans. Som då
fans?
Ja, okej.
Vem tror du att du är?
Så, jag tittar på Lutto och säger de bara fans. Och det är ingen som reflekterar över det. Här är vi alldeles så självkritiska. Men okej, lyssnare då.
Vi är knappt lyssnare. På sin höjd är det folk som råkar slå på den här podden och sen inte vet hur man stänger av.
Ja, men så kan det vara. Jag ställer då frågan, är det någonting ni undrar? I och med att jag har en liten, kan jag säga, Arsenal-prägel på mina följare, så kanske det blev lite mer Arsenal-frågor än väntat. Men vi tar...
Ja, men det är bra, då kan vi prata mycket om Europa League-finalen, för det är väldigt kul.
Okej. Så jag ställer frågan, är det något ni undrar över? Och det blev ju väldigt mycket här om Arsenal just. Davidsson och mannen, en trogen lyssnare.
Mm.
Lyssnar på
jag har varit med länge.
Ja, varit med länge. Lyssnat.
Men en väldigt klassisk Portsmouth-profilbild på Twitter.
Ja, det är det han är känd för.
Yep.
Nu spottar jag över hela datan här. Det var ditt fel, Pontus.
Ja.
Han efterfrågar ett stort Arsenal extra. Vad händer i sommar? Var hamnar Özil, Mkhitaryan och Mustafi?
De kan väl dra åt helvete.
Ja, vad har Koenke-familjen för inverkan med klubben? Kommer Arsenal hjälpas av sommaren med Josh Koenke då? Blir du sportchef eller inte? Det här har ni minst 45 minuters relevans. Riktigt så länge ska vi inte hålla på. Men ni såg ju Europa League-finalen.
Nej.
Nej.
Jag kollade faktiskt inte på det.
Det var inte mycket att se. Arsenal hade några bra perioder i första halvlek. Men i stort var det ett stort slöseri med tid. Och efter finalen kände jag den här... Alltså, så här, jag ska säga så här. Jag blev så här inbiten Arsenal-supporter vid precis rätt fel tillfälle. Nej, för jag blev det efter Invincibles. Så jag minns att jag såg Invincibles och sen kände att nu ska jag verkligen gå in för det här. Så den första stora blir då Champions League-finalen och förlusten där. Och sen har det bara varit massa heartbreaks hela vägen där. Men efter Europa League-finalen, jag har aldrig känt mig så otroligt desillusionerad inför framtiden som jag känner mig nu. Och Wenger-tiden kommer ju med många, många, många heartbreaks. Många, många besvikelser. Men då fanns det alltid något slags knorr där. Det fanns något slags hopp inför framtiden. För oftast var det så här att när Arsenal liksom förlorade eller föll på mållinjen, då kände man okej, men det är lite för tidigt. Det finns en utvecklingspotential att okej, de förlorade igen, men det är för att vi har för unga spelare. Eller det är för att den här spelaren inte riktigt har blommat ut den. Nu är det snarare så här att nu har Arsenal förlorat i Europa League-finalen. Och det känns som att projektet är liksom, det är inte bara klart, utan det är liksom övermoget. Alltså det här laget kan inte utvecklas så mycket mer. Och MRI verkligen kan inte utvecklas så mycket mer.
Nej.
Alltså MRI är ju precis där MRI är nu i sin tränargärning. Det är precis så långt han någonsin kommer komma. Han kommer kunna leda ett lag till topp 5 i Premier League, final eller seger då i Europa League. Det är hans absoluta tak.
Och jag kan inte förstå. Det han har lyckats med tidigare i sin karriär också.
Ja, och jag kan liksom
inte. Oväntat att det skulle hända så i Arsenal också.
Nej, men jag kan liksom inte förstå att folk ser så mycket utvecklingspotential i den mannen. Och med det sagt så säger jag inte att han är en usel tränare. Alltså verkligen inte. Han är bevisligen kapabel nog att leda sitt lag till en topp 5-placering i ligan. Och han har ju vunnit Europa League flera gånger. Men det ska ju inte vara Arsenal standard. Det är det som är grejen. Alltså, och vi har pratat mycket om timing i när man ska sparka en tränare. Och vissa verkar ju tycka så här att en tränare måste göra bort sig kapitalt. Han måste i princip förlora 10 raka matcher för att han ska förtjäna att få sparken. Men det jag tycker är fel med tankesättet, det handlar inte om att man ska förtjäna att få sparken. Det handlar snarare om att om man inte tror att den här tränaren kan ta klubben vidare, då byter man ut. Och det är inget totalt underkännande av tränaren som person.
Alltså, nej, du måste ju förtjäna att vara tränare för en klubb, det är inte tvärtom.
Ja, exakt. Du måste liksom inte bevisa för omvärlden att du är dålig innan du ska få sparken. Nej. Utan allt du måste bevisa är att du inte är rätt man. Och det tycker jag att MRI har gjort nu. Alltså när han kom till Arsenal så kändes han som att men han kanske är sjätte bäst i ligan. Mm. Och det är han troligen. Och därför tycker jag att det vore inte helt fel, apropå Davidsson och mannens fråga om vad som ska hända i sommar, att byta ut honom nu och ja, testa något nytt.
Ja, absolut. Men nu vet jag inte vilken tränare som eventuellt finns tillgänglig.
Nej.
Men vem det än blir så måste ju han få också ett lite bättre material att jobba med. Alltså, för det är ju inte bara tränarfrågan som är ett problem i Arsenal. Det är ju alltid ett problem i Arsenal i princip. Alltså, det är ju där man är just nu och det är där man ofta hamnar när man är ett eller ett par år ifrån en stor förändring. Det är ju då den verkliga kraschen kommer. Det är ju väldigt sällan så att så här, det första och eventuellt det andra året är det värsta, utan det kommer ju sen. För att man tänker sig, för att man inte riktigt har tänkt klart. Man gör bara en stor förändring, som till exempel Wenger i det här fallet, eller när Berlusconi lämnade Milan. Eller, alltså det är ju, de här bitarna är ju liksom, det tar ju tid att få allting annat på plats, för att ofta så gör man ju en ganska stor riktningsförändring när man gör en sån, när det blir en sån drastisk förändring i en klubb. Eller som man skulle kunna ta det också efter 2012 när alla lämnade Milan.
Ja.
När alla slutade eller såldes. Och det är ju, det tar ju alltid några år innan den verkliga kraschen kommer. Och det är där man måste någonstans ha en plan för hela klubben.
Mm.
Och inte bara för, okej, vem är den nya tränaren nu? Eller vem är den nya mittbacken? Eller vem är, och det är det som sker i Arsenal just nu, att man skulle behöva, även om jag inte tror att det funkar så längre i fotbollen, att man kommer hitta en tränare som kommer att vara i klubben i 10 år. Det är väldigt sällsynt i alla fall att man kommer att hitta en sån, kunna liksom leva på ett sånt sätt att jobba. Men man måste ju sätta den tränaren som man tror är det här som du pratar om, den som ska ta en till nästa steg. Och dessutom så måste man ju också ha en trupp som är, för kollar man helt ärligt på Arsenals trupp, så är ju inte den är inte värd att spela Champions League nästa år till exempel.
Nej, det...
Alltså det är ju så, om man ska vara helt ärlig. Alltså, det är lite så här som jag har pratat om med Milan också. Jag hade jättegärna velat att Milan hade slutat topp 4 och fått Champions League nästa år. För att man vill att Milan ska vara i Champions League. Men truppen hade ju ändå inte klarat av det. Så det är lika bra att bara fortsätta göra det här grundarbetet en stund till innan man kommer dit.
Ja, jag håller med dig. Och jag skrev också det på Twitter att efter min liksom grundläggande känsla efter finalen var att wow, det är max 4-5 spelare i det här laget som jag känner ett genuint förtroende för. Mm. Som jag känner håller för nivån vi ska aspirera på.
Ja, men om det ska vara titelutmanande vi pratar om, då är det ju typ 3 som.
Ja, exakt. Jo, men alltså,
en av dem är 30.
Ja.
Så då när resten av laget är utbytt och man kan liksom ha sådana spelare, och den här föryngringsprocessen är klar, ja, då kommer ju de där spelarna, både Aubameyang och Lacazette, kommer ju vara för gamla då.
Ja,
det är ju, alltså Arsenal är ju åtminstone 4 år typ från att kunna utmana om titeln.
Jo, så är det verkligen. Och därför behövs det ju en helt ny vision.
Ja.
Och Emily är inte den mannen med visioner. Jag känner ju så här att om vi går liksom snabbt igenom hela laget, så Leno tycker jag att man kan fortsätta satsa på.
Ja.
Jag tycker att han har vissa svårigheter i luftspelet, han ska hämta ut inlägg och sånt. Men han är en väldigt duktig linjemålvakt. Fine, kör på honom. Jag tror inte det kommer bli någon katastrof. I mittbackspositionen har jag tyvärr nu noll, jag tror på. Absolut noll. Sokratis är en idiot, har jag kommit fram till. Korsani, tyvärr skadorna och åldern har förstört honom. Mustafi ska vi inte ens komma in på. Holding har knappt några ben kvar och är skaderehabiliterad. Bort med dem. Bellerin, högerbacken, vänsterplatsen. Ja, Montreal tyvärr också över. Maitland Niles, rå, men okej, kör på honom. Mittfältet, och det vet jag inte. Alltså, Torreira är ju världens mest oförutsägbara spelare. Jättebra början säsongen, usel andra halvan
tycker jag ändå förtjänar att få liksom, en stund till på sig.
Ja, jo, absolut. Men Xhaka, habil, men jag vet inte om han är bra nog att utveckla på.
Nej, han är också alldeles för, han har ju liksom inget fokus. Han är ju helt virr, alltså, han är ju aldrig på rätt plats när det behövs defensivt.
Och det känns kanske också som att han inte har så mycket mer att ta fram.
Nej,
alltså,
verkligen.
De topparna han har är ju jättebra. Ja. Men det finns ju ingenting mer där. Det finns ju ingenting som vi inte har sett än som kommer att blomma snart.
Nej, det var ju så att Arsenal skulle ju satsa stort på en enda mittfältare liksom. Och man betalar ganska mycket pengar med Arsenal mått mätt. Och man satsar allt på Xhaka och det har tyvärr inte belönat sig. Återigen, det är som Emery. Han är absolut ingen dålig fotbollsspelare. Och han kan slå jättefina crossbollar. Han har jättebra inställning. Han är en av få som kämpar i det här laget. Men jag känner inte att han är bra nog. Nej. Ytterkanterna ska vi inte ens prata om alltså. Där finns det ingenting. Mkhitaryan och tyvärr Özil. Slutligen gett upp hoppet om honom. Inte för att han inte har liksom spetskompetenserna, för det har han, det vet alla. Men han förkroppslar för mycket det här gamla Arsenal helt enkelt. Gamla, trötta, mätta Arsenal. Och sen där framme har vi ju Lacazette och Aubameyang som det är ju våra enda två, alltså spelare som på något sätt är titelutmanarnivå liksom, som är så pass duktiga. Aubameyang visar absolut inte i finalen, men så är det. Ska vi gå vidare från Arsenal? Det här är för deppigt. Jag känner som jag pratat så mycket om Arsenal.
Ja, det var du som tog upp det.
Ja.
Själv.
Prata, Axel Olsson vill höra oss. Prata gärna gott och hoppfullt om Manchester United.
Åh, herregud.
Ja, det kommer inte.
Ja, men så här. Jag har ju skrivit till dig. Jag tycker ju att Uniteds sommar verkar ju vara, med deras mått mätt, återigen, smartare än vad de brukar vara, eller hur? Känns inte så. Dennis James, snart klar.
Ja.
Bra värvning. Värvning som pekar i rätt riktning i alla fall. Mm. Tycker jag.
Ja, det är ju liksom, det kostar ju ingenting, så det är lika bra chanser.
Ja.
Och de behöver väl säkert, alltså, ja, det är så svårt med Man United, för de
det
har likt. Ju
på alltså de
ja,
alltså,
det kommer inte hända.
Kommer aldrig få honom.
Nej, men de gör ett bra försök.
Jo.
Vilket jag tycker är ganska smart.
Men det säger ju också ganska mycket att United inte är i närheten att kunna köpa dem, trots att de verkligen, verkligen vill det.
Ja.
Och det är liksom, det är inte den nivå United ska vara på. Nu tror jag att United har mycket närmare att nå en titelutmanarnivå än vad Arsenal har. Just med tanke på sina resurser, de har ett yngre lag, jag tycker att spelarna där är bättre. Men... Men det är som det är, ser ut just nu på värvningsfronten, så är jag inte alls lika imponerad som du är, Sebastian. Det känns snarare som att de är på väg att tappa Pogba, Rashford, ja,
det blir
på att bråka
någon,
lite grann.
Ja, det blir också någon form av key, vilka spelare
det här var, vi skulle prata hoppfullt om dem.
Hoppfullt, ja. Nej, men hoppfulla är väl att de faktiskt, alltså, att de försöker nu göra någon form av revolution i styrelsen, eller i, så här, bakom klubben, i ledningen liksom, och det är väl bra. Sen tror jag ju inte att det är rätt att gå efter Van de Sar eller vem man nu ska ha, eller om det är
men Van de Sar känns ju ändå, vi pratar mycket om det här, hur dumt det är att ta för detta spelare, bla bla. Van de Sar har ändå så här nu fostrat i Ajax Ajax styrelseskicket. Det är ändå, det är inte som att ta in Rio Ferdinand som bara suttit i BT Sport liksom.
Nej,
Van de Sar är ju smartare val.
Alltså, det kan ju funka, men jag tror inte att det är det bästa man kan göra, utan jag tror
också ibland att man kan bli förblindad av vad människor har gjort i andra klubbar.
Ja,
att man
verkligen
tänker så här, ja men gud, han har ju varit här och de har gjort jättemycket bra saker.
Därför tog ni Gazidis från Arsenal i Milan.
Jag vet inte. Alltså, jag får panik på den frågan. Jag får ångest av att tänka på den.
När Everton plockade in Marcel Brands från PSV så var det ju så här, han har ju gjort storverk med PSV. Men det var inte, det är inte så att han har gjort några underverk med Everton direkt.
Nej, och det är också lite farligt att, men å andra sidan så här, vem fan ska man plocka in någonsin då om man inte får tänka på någonting? Men jag menar mer bara att så här, jag tror inte det är någon så här magisk formel, bara det att man plockar in någon som har, ja men han har gjort det svinbra och skolats i Ajax. Alltså det finns ingenting som säger att han får jobba på samma sätt.
Nej, men det är en uppgradering från Ed Woodward som sitter och väljer spelare på egen hand.
Men det är ju positivt för United att de inte bara anställde någon, utan att de faktiskt tar tid på sig att göra det. För då gör de ju någon form av urvalsprocess. Precis. Och det är ju smart. Hade de inte gjort det, hade de bara gått på första bästa, så hade det kunnat bli som, ja nu ska jag inte vara elak, men som en Solskär, att det funkar liksom inte. Exakt. Att man bara tar första bästa.
Ja, det där var ju knappt hoppfullt.
Men det är lite svårt också.
Det är väldigt svårt, men alltså, det är klart att det finns ljusglimtar även för Man United. Jag tror att den här skynda långsamt som de gör nu, inte springer in heller i transferfönstret, vad det verkar, efter allt och alla. Utan att de är lite mer återhållsamma och lite, ja men de tänker nog lite mer kring värvningar och så vidare. Och det tror jag är väldigt smart, att de inte går huvudstupa in efter, ja men, som när de, alltså det är jättebra, att var jättebra värvning av Pogba. Men det var ju också att de jagade dem hela våren, och så var det bara liksom, honom ska vi ha, och liksom man slänger sig in i alla de här värvningarna. Och så känns det som det har varit så. Förra sommaren skulle, eller när de skulle ha Lukaku liksom, då var det också bara, det var klart redan i februari. Men nu är liksom, nu har de tagit det lite lugnare, och det tror jag är smart. Så jag tror det kommer...
Halvt hoppfullt ändå. Olof Persson, mer spekulationer om Spurs sommar välkomnas. Kommer Pochettino ens försöka gå för större namn, eller blir det fisketurné i nedflyttningsträsket?
Oj, om nedflyttningsträsket är kvar.
Ja. Kan börja.
Om Pochettino ens är kvar.
Vart ska han annars?
Ja, exakt, det är väl det som är deras triumfkort här. Ja, Realposten tillsatt, United har förlängt med Solskär. PSG har förlängt med Tuchel.
Juventus ska ju ha Sarri.
Jaha. Juventus verkar ta Sarri. Nej, men alltså...
Milan? Nej, det kommer inte hända. Vi hatar bra tränare.
Ja. Jag vet inte, jag tänkte ju att Wilfried Zaha skulle komma. Men Palace är ju extremt tuffa, både med honom och Wan-Bissaka. Kommer kräva otroligt stora
löften. Ja, Eriksen gick ut nu också och sa att han skulle lämna, så det, eller att han öppnade för att lämna i alla fall.
Han kommer ju lämna.
Ja, det kommer. Så det kommer ju krävas någon form av, det kommer ju verkligen krävas något riktigt stort namn den här sommaren. Det går inte jag som förra sommaren.
Nej, verkligen. Så. De måste ju värva nu.
Men ja, det blir ju...
Och det är också så här, särskilt eftersom att de är i alla fall i mitt tycke, och det har vi pratat om innan också, kanske den klubben, eller jo, de, inte kanske, de är den klubben som är, även om de inte är där, Liverpool och Manchester City är ganska långt före alla andra, så är de den klubben som är närmast. Absolut. Dem i alla fall. Av
sett till,
övriga...
sett till startelvan och bara maxprestation.
Ja, men och sett till kontinuitet över de senaste säsongerna, att de har presterat så pass bra som de har gjort, så är ju de den klubben som ligger närmast. Men om de vill bibehålla det, eller ja, de här andra klubbarna håller på att skoja runt så jävla mycket, så de kanske kommer bibehålla det oavsett om de inte gör någonting. Men vill de på fullast allvar i alla fall försöka närma sig och ändå befästa den här positionen? För det är ju som Pontus har varit inne på, inom några år så kommer ju förhoppningsvis Arsenal, United och Chelsea också ha steppat upp på sina sätt. Så vill de ändå behålla den här positionen som de är i, så behöver de ju faktiskt göra saker. Och om de inte vill göra det här till en så här svintråkig Liverpool och City kommer etta och tvåa, vi liksom är det laget som ska komma trea, och så får de andra göra upp om resten. Om de verkligen vill försöka närma sig, så måste de ju faktiskt göra saker och ting i sommar. För det börjar gå för långt nu med hela den här, ja men kolla vad vi har gjort trots att vi inte har värvat. Ja men värva oss, kanske ni kan göra någonting ännu bättre.
Men det är intressant, vilka skulle de värva? För nu har de ändå, vi får förutsätta att de har lite bättre ekonomiskt ställt än de haft senaste två transferfönsterna. Om inte fortfarande den här jävla stadiumskulden och bla bla ska betalas av. Och vad är liksom ett namn? Det är det. Vad är ett namn i Spurs dignitet?
Ja, det är
kanske väldigt... någon Ajax profil, varför
det
inte?
Det tänker jag. Jag tänkte direkt på Hakim Ziyech, liksom, att det skulle säkert
det vore gå in inte
och vara en bra Spurs-spelare, men han skulle, det skulle ju krävas att de slog sitt transferrekord. Det kommer krävas att
men jag tror han i och för sig har en utköpskassur som är hanterbar, tror så jag tror de kan klara sig.
Men han vet ju också vad han har gjort i Champions League. Det är inte så att han kommer vara utan bud.
Nej.
Och Spurs betalar ju inte löner som är i närheten av de andra. Nej, så det krävs ju, det krävs ju verkligen någon form av att Pochettino verkligen övertalar honom. Och det är väl lite det som jag tror är svårt för Spurs, att övertala de här spelarna som är redan nu bättre, att, alltså som är väldigt bra, som är bättre än det de redan har, att de ska komma redan nu. Det tror jag, alltså de, det är ju Pochettino som är deras trumfkort.
Ja, men är det inte också den här överhypade arenan? Alltså vi skrattar åt det, men är det inte liksom så här, kan man inte liksom med Pochettino och med arenan sälja in visionen att Spurs är en klubb för framtiden? Spurs har liksom tagit klivet in i den moderna fotbollen.
Ja, alltså kanske.
Ja, absolut. Men jag
tror att det finns, det är svårt att komma och säga så när Man United erbjuder ett 200 000 i veckan kontrakt. Liksom. Det är ju...
Men så är det. Men samtidigt, det är Spurs kan ju visa på en mycket bättre utveckling.
Så jag tror att Spurs... Ja, verkligen. Men Spurs, det de kan göra är ju att försöka plocka spelare som inte riktigt har blommat än, utan hitta de här smarta spelarna. Alltså när de hittade, eller inom citationstecken, när de hittade Eriksen, det var ju jättebra, men det är ju typ de som inte riktigt har blommat ut, och som inte riktigt har presenterat sig på en så pass internationell scen som en Champions League semifinaler. Så ja, alltså plocka spelare från, det går ju, ja men jag tänker typ Pepe i Lille. Det är ju såklart, han har ju presenterat sig för hela världen såklart, men det är ändå så där att han har inte riktigt, han har inte spelat så högt.
Nej, exakt. Men de får jobba lite i skiktet under de absolut mest.
Och det handlar bara om att vara smart där, för jag tror inte att det spelar så stor roll om man köper de bästa spelarna i världen så länge man är smart.
Alltså, nu måste vi vidare till nästa fråga.
Okay.
Henning Sverker vill att vi pratar om Alan Hutton. Jag är väldigt glad över att han lämnar Villa nu när de går upp, så slipper de i Premier League.
Jag är väldigt ledsen över det faktiskt.
Alan Hutton är, det är ingen fin man alltså.
Nej, det är en människa du hatar mest i världen.
Ja, men mest osympatiska fotbollsspelaren. Och inte bara för att han spelade Spurs. Ganska mycket för att han spelade Spurs. Apropå Villa då. Anders Borgström, vår kollega.
Ja.
Vi vet att vi pratar om Grealish.
Oj. Ja, det är ju
också en Spurs-värvning eventuellt.
Ja, det känns ju som en trolig Spurs-värvning faktiskt.
Men han duktig är ju mittfältare.
Väldigt, väldigt duktig.
Ska bli väldigt kul att se honom i Premier League.
Ja, men så när han var i Premier League, innan Villa åkte ut, då tyckte jag verkligen att han var så otroligt bra. Men han är väldigt strulig runt planen istället. Men han är ju, jag tycker att han är super bra.
Det tycker jag också. Det ska bli väldigt kul.
Älskar ju att han spelar med neddragna fotbollstrumpor. Det tycker jag är så jävla coolt.
Och sina skor som ser
coolt
ut som...
Ja, jag tycker att det går ju.
Sina skor som har överlevt bombningen i Dresden 1944 eller någonting. Johan Nygren vill att vi ska prata om Noahs glasögon. Äntligen, som jag har väntat på den här frågan. Therese, du har inte uttalat det. Vad tycker du om Noahs glasögon?
Jag har verkligen ingen åsikt.
Men hur kan du inte ha det? Okej, men om du går igenom, hur reagerade du första gången du såg dem?
Jag sa att du ser lite ut som Martin Åslund.
Det gör han faktiskt.
Eller?
Nästa fråga.
Jag får inte umgås så mycket.
Fråga till dig, Therese. Rasmus Auvoja vill att vi ska prata om Grinta.
Ja, varför då?
Jag vet inte.
Vem i hade mest Grinta? Israelen som du satt bredvid eller Andrea Pirlo?
Ja, det var Israelen jag satt bredvid, såklart.
Nice. Okay,
alltså, jag pratade väldigt gärna om Grinta. Jag menade inte att slå ner på frågan. Jag tänkte mest på att så här, jag blir deprimerad för att jag börjar tänka på Milan. Och den
är det någon i Premier League som har Grinta?
Det är väl fler, eller?
Ja, det är väl jättemånga i Premier League som har Grinta.
Vem har det mest?
Oj, mest.
James Miller
till det.
Ja, faktiskt.
Ja, han har lite Grinta. Kalle Sunderman, alltså folk skriver inte ens frågor, de skriver bara saker vi ska prata om. Alan Pardew, ingen mer.
Jag vet inte vad han gör nu till det.
Han sitter vid TV, va?
Ja, det. Tänk om han skulle bli VSAT-profil. Och du skulle få sitta i studion med honom.
Ja, det hade varit superkul faktiskt.
Det hade varit så jävla coolt.
Ja,
det var så jävla coolt.
Alltså Alan Pardew, okej, om man ska någonting.
Men då hade han skallat dig varenda gång, vilket är så himla jobbigt.
Det hade varit hemskt. Det hade jag verkligen inte velat se.
Jag ser någon ler.
Ja. Finns det någon chans att om någon klubb, den första klubben som sparkar någon i, säg, oktober, ändå så här funderar på
Villa.
Ska vi ta in?
Villa har ju en Pardew-aura.
Villa, det går dåligt för Villa. De bara, Italien Pardew.
Kan han ändå bevisa att han kan
det blir, jag tror det är svårt alltså. Det finns så många, många för honom på listan, gör inte. Ja. Men det vore kul. Men jag tyvärr tror jag att det
men
blir.
Men det känns lite som att Villa har en Alan Pardew aura.
Kanske. Om vi ska avsluta med någon fråga här. Fredrik Ringman, Serialklubbarnas författande värvning och rykten, nej. Anders Nilssons Pontus obagda Liverpoolresa, redan tagit. Kent Forsström.
Jag vill berätta om...
Let's talk about six, baby. Ja,
jag vill berätta om när jag gick på Concert Square i Liverpool och efter festerna. Och det, jag känner bara att det är som att gå på soptipp. Och jag kunde liksom se att bara, det är bara ett lager av lustgashylsor.
Mm. Ja, men det är så jävla Storbritannien.
Ja, alltså det var helt sjukt. Jag tänkte bara så här, fan, det är en massa glasflaskor som kollar ner. Så det är bara en massa luft, alltså gaspatroner eller vad det nu är för någonting. Som bara ligger över hela torget liksom. Ja. Alltså som att alla...
Vad glad du blev nu.
Ja, men det är så här, som att 5000 personer samtidigt har så tagit lustgas.
Ja, men det var väl så det var.
Ja, kanske.
Det är
många... Ta någon fråga till innan. Nej, det är många... Jag ska vara på presskonferens.
Okej, vi gör så här då. Vi avslutar med en Liverpool-fråga då. Johan Lindström. Kommer samma person som gjort Ronaldo-statyn göra orgi-statyn? 4% chans att han sätter i avslut, bla 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 bla. Ska han stanna och förbli gubben i lådan eller ska han lämna för mer speltid och stärka legendstatusen?
Ja. Han kommer ju stanna. Men han kommer inte få en staty.
Därför då?
Tyvärr. Alltså det är väl när hela laget skulle få det. Men han är ju, han gör ju inte det avgörande målet här. Han gör det ju mot Barcelona i och för sig. Men, och han, ja. Han är ju nu. Han kommer aldrig vara mer än en inhoppare liksom. Även om han avgör mot Barcelona.
Det är ju väldigt kul att mannen som typ gav dig din livs största glädje. Ja. Du avfärdar honom som, han kommer aldrig bli mer än en inhoppare. Nej. Säger du föraktfullt och fnyser.
Ja, lite. Alltså det här är, ja, men vad ska man säga? Det är ju inte så att han kommer konkurrera ut Firmino. Och Liverpool kommer ju värva ytterligare anfall, alltså offensivt i sommar.
Men han stannar alltså.
Han kommer stanna, men han kommer ju fortsätta
varför
vara.
Rider han inte på den här vågen och drar då? För nu borde hans status kommer aldrig vara så hög som
ja,
han är nu.
Klopp vill väl ha någon som inhoppare och har väl sagt till honom att ja, men är du nöjd med den spelet du har fått nu den här säsongen så är du, kan du stanna. Och det verkar ju vara eftersom han ändå vill stanna. Han har ju ändå spelat en del och Liverpool kommer ännu fler matcher nästa säsong när de ska spela två av de här första jävla Charity Shield som ska spela Supercupen och sen är det klubblags-VM. Det blir ju ännu fler matcher nästa säsongen så det kommer ju krävas att man roterar liksom. Så ja. Han kommer ju få speltid och Shaqiri skulle väl också stanna trots att han inte har spelat så mycket, vilket ju också är bra liksom.
Vi vill tacka er för att ni gav den här podden lite speltid. Ja.
Så du borde poddspelare. Du borde en smäll på käften. Du sa så det.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.